Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Här tar vi oss an mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv och nördar ner oss för att kunna pussla ihop den övergripande förståelsen av hur allt hänger samman. God morgon gänget, säger jag och inser att bara för att imorgon när jag spelar in så innebär det inte att imorgon när du lyssnar. Så hejsan gänget. Dagens avsnitt är ett önskat ämne från en av er lyssnare och vi kommer prata om traumaläkning och att möta och frigöra känslor. Men innan vi går in på det så vill jag påminna er som är nyfikna på min onlinekurs i nervsystemsreglering att anmäla er till min masterclass som jag håller nästa vecka. Och i den här masterclassen så får du en introduktion till nervsystemsreglering och modellen toleransfönstret, vilket jag tycker är den bästa modellen att använda för att börja lära känna sitt nervsystem, börja förstå motståndskraft, kapacitet, svängningar, självreglering. Du kommer att få lära dig hur du lär känna ditt toleransfönster och hur du förstår ifall du är i ett falskt fönster eller ett litet fönster eller ett stort fönster och vad de här olika typerna av fönsterna betyder och innebär. Så min tanke med masterclassen, förutom att jag vill att du ska få en introduktion till nervsystemsreglering och börja använda den här modellen toleransfönstret, det är att du ska få en känsla av hur jag är som kursledare och att du ska få ett smakprov av onlinekursen. Vad innebär den? Hur är upplägget? Du får se lite smygkik i hur den är upplagd. Och självklart också att du ska kunna ställa dina frågor. Allt det här för att du ska landa in i om kursen är för dig. För att jag tycker att kursen är grym. Men jag vet också att kursen inte är för alla. Och jag vill inte lura på någon kursen som den inte är för. Bara du kan landa i känna, okej, det här är vad jag behöver just nu. Så antingen surfar du in på veronikalovenbok.se/podd. Och klickar på show notes för det här avsnittet. Där finns det också en länk då som du kan klicka på för att anmäla dig till masterclassen. Eller så surfar du direkt till masterclass.veronikalovenbok.se och signar upp den där. Eller så går du till min Instagram, www.lovenbok, och hittar länken i profilen. Och idag, när det här avsnittet släpps, så är det 18 mars. Masterclass är nästa vecka, 24, måndag 24 mars eller onsdag 26 mars. Det är samma innehåll i båda. Jag har bara valt att ha två masterclass för att det blev fullbokat förra året. Så nu vill jag ha chans till ännu fler att komma med. Gå in, anmäl dig, vi syns där. Okej, nu är det klart. Vi går vidare till dagens avsnitt. Och så här skrev personen som önskade avsnittet. Hej! Önskemålet i podden är att du pratar om att nervsystemsreglering och traumaläkning ofta likställs med katarsis och explosiva releaser. Det skrivs så mycket om kundalini-releases och Human Garage med flera som har enorma frigörelser etc. Jag skulle vilja höra dig prata om det. Jag tycker jämt att det låter tokigt, men många säger att de får sådana enorma effekter, men jag undrar hur längre det varar. Nervsystemsreglering har blivit som en typ mystisk trendig grej som någon healer ska göra något med i kroppen och pang allt borta. I linje med att kroppen bär allt och vips så är man ju fri för att man skakade något chakra eller en kroppsdel. Uttjatat I know, men trots att jag inte tror på sånt går jag nästan ändå på det när sånt dyker upp. Så, måste trauma alltid frigöras genom skrik, skakningar, storslagna emotionella utbrott eller finns det kanske andra mer subtila sätt som kroppen och nervsystemet bearbetar svåra upplevelser eller känslor? Och i dagens avsnitt gästas jag igen av Evelina Sinisalo. Hon är socionom med lång erfarenhet av att arbeta med trauma, våldsutsatta kvinnor och att använda kroppsbaserade metoder i sitt arbete. Och du som är trogen lyssnare till podden känner ju igen henne vid det här laget. Och vi pratar om den här föreställningen som avsnittsönskaren skrev in om. Att känslofrigöring och traumaläkning måste ske genom katarsis. Det här stora dramatiska känsloutloppet. Och hur den här idén har formats av katolsk exorcism, av populärkultur och vissa terapeutiska traditioner. Men vad säger den samlade erfarenheten och vad säger evidens och forskning om hur trauma och känslor fungerar och bearbetas? Och hur vet vi egentligen om vi har frigjort våra känslor eller bearbetat vårt trauma på ett sätt som är hållbart och hjälpsamt? Och någonting som återupprepas under samtalet men jag ändå vill säga innan vi går in så du har mer i dina avsnittet är att det finns inget rätt sätt att möta sina känslor. Det finns inget rätt sätt att bearbeta trauma. Om du, när du gör det här arbetet, får impuls att skrika eller gråta eller slå, då ska du inte hämma det bara för att du tror att nej men det här är överdrivet, det här är för mycket, det här måste jag trycka undan eller bedöva. Och på samma sätt, om du känner att den här processen upplevs enorm på insidan, du märker att saker skiftar och du får frigörelse, men det vill inte ta sig i stort uttryck för ett betraktande öga, så behöver du liksom inte skådespela för att det ska räknas eller uppfattas på ett visst sätt. Vi kan möta våra känslor utan att tvinga fram dem. Vi kan bearbeta trauma i subtila skiftningar. Precis som att det också kan ta stora uttryck. Och vägen för dig är att du behöver hitta hur just ditt uttryck ser ut just nu, i den här stunden, för den här impulsen eller känslan. Och det här är varför det är så svårt. För att vi kan inte säga, gör så här så händer det här. När det ser ut på här så har det gjorts rätt. Okej? Nog med introduktion, nu går vi över till samtalet. Då säger jag igen, varmt varmt välkommen tillbaka till Evelina Sinisalo.
Tack, Veve. Är jag din mest frekvent inbjudna gäst just nu?
Det är du, och jag är så här, är du, när slutar man vara gäst och när börjar man vara sidekick, undrar jag.
Exakt, vilket som.
Ja.
Tack för inbjudan, oavsett.
De som inte har hört dina tidigare två avsnitt, vill du kort presentera dig själv?
Ja, precis. Evelina Sinisalo heter jag och jag är socionom och yogalärare. Och jag är specialiserad på trauma och stress. Framförallt övergreppstrauman och interpersonella trauman. Och har främst och jobbar främst med kvinnor som har utsatts för olika typer av övergrepp i olika typer av relationer till ofta partners då. Jag jobbar också som författare och föreläsare, så att jag föreläser om de här ämnena som vi berör i din podd, Veronica, och lite så. Och jag har skrivit en bok som handlar om hållbarhet i människovårdande yrken, hur vi ska orka jobba med svåra, tunga frågor under ett helt arbetsliv. Och jag har också skrivit om våld i nära relationer. En bok som används ganska mycket på yrkesutbildningar och så.
Mm.
Så att jag är lite av en schweizisk armékniv, höll jag på att säga. Nej, men jag har liksom flera inriktningar eller angreppssätt i de här områdena. Så att både som socialarbetare men också föreläsare, utbildare och yogalärare.
Mm. Och jag skrev till dig och frågade ifall du var med i det här avsnittet. För någonting som både du och jag ser är ju den stärkta uppfattningen av att trauma-release och fördämda, bortsikta känslor när de välkomnas, kommer fram, släpps fram. Att det här ska ske i storslagna, kroppsliga utföranden. Det ska vara gråt och skrik och hulk och spark och nästan spy. Och vi skulle vilja nyansera den bilden lite, så kan vi uttrycka oss.
Mm.
Innan vi går in i samtalet så vill jag bara ge en liten bakgrund. För att förstå varför den här bilden finns så har jag gjort det jag brukar göra. Nördat, läst. Och bland annat så har jag läst Karin Jensens bok Hoppets anatomi, där hon pratar om förväntanseffekten. Hon studerar placebo på Karolinska. Och där pratar hon om historien bakom det här. Hur redan Aristoteles har ju pratat om det här begreppet katharsis, som på grekiska betyder rensa eller att rena. Att tragedin frisläpps, avslutas genom den här stora rensningen. Och sen skriver hon också om någonting väldigt, väldigt intressant, som är att på 1500-1600-talet, när katolska kyrkan och protestantiska kyrkan skulle slåss om medlemmar eller liksom etablera sig, vilken var den enda sanna rätta vägen, så använde ju den katolska kyrkan väldigt mycket exorcism, där man liksom samlade folk på torget och så tog man upp en eller flera personer som var besatta av demoner. De hade många, mycket skam och ogudligt i sig, och det enda sättet att få ut det här var genom de här exorcistiska riterna. Och vad man såg, historier som då har tittat tillbaks på det här, det var att ju mer skrik och skak och ju mer convulsions, alltså det ryck i kroppen, och ju mer vulgära kanske sexuella gester eller ord som de här besatta personerna då visade, ju mer upplevde publiken att den här exorcismen hade verkan. Mm. Och ju bättre ansåg de, bedömde de att den här prästen var.
Mm.
Och jag tänker att en intressant aspekt av det här är ju också den emotionella responsen som är i oss som tittar, som åskådare. Att oj, nu känner jag att massa saker händer i mig och det måste betyda att det här faktiskt har verkan. Att vi tillskriver vår emotionella respons faktiskt verkan i det vi ser. Och jag tänker att på sociala medier vet vi ju att så här, algoritmen, det den spelar på, det de här apparna är byggda för, det är att skapa emotionella responser i oss så vi fortsätter engagera, vi fortsätter titta. Oavsett om det är bra eller dåligt, rätt eller fel, sant eller falskt, så blir vi liksom emotionellt engagerade. Och det är så lätt att få många views, många likes, mycket engagemang, mycket kommentarer med den här typen av material. Så det är en sak jag vill ta med in innan jag släpper in dig efter det här utlägget. Så vill jag också säga att det handlar om, det du och jag är överens om handlar inte heller om, jag ska säga, det du och jag är överens om är ju att ha en fysiologisk kroppslig reaktion på ett trauma är ju inte fel. Men det är inte det enda sättet. Är det en bra sammanfattning av vad vi utgår i, tycker du?
Ja, men det tänker jag också. Och så här, vi känner ju varandra sedan några år tillbaka. Och jag minns faktiskt att vi hade ett samtal om det här för flera år sedan i samband med en utbildning som vi båda gick. Där vi liksom pratade om det här med att när vi i våra yrken som yogalärare kommer i kontakt med personer, deltagare eller yogaelever eller vad vi nu vill kalla dem, som kommer till våran yoga, som ibland har sökt sig till alternativa sätt att ta hand om sina traumaresponser eller bearbeta trauman. Och där de kommer till oss också med en förhoppning om att vi ska kunna liksom läka trauma genom yoga. Och det är en erfarenhet som jag tror att vi båda delar, det att det kan komma personer till oss som har varit runt och försökt hitta hjälp och farit ganska illa i sina försök att hitta sin hjälp. Och det är liksom, min ingång i detta är att förutom det du har, liksom den här historiska bakgrunden och lite vilka sätt fungerar liksom i traumaläkning när det kommer till somatiken, när det kommer till det kroppsliga, så är det också det att jag hamnar ibland i små dilemman kring min roll som yogalärare och vilka förväntningar som ställs på mig och vilket fack jag också klumpas in i av liksom alternativa läkare, eller vad man ska säga. För jag är inte det. Jag är socialarbetare och yogalärare med ganska mycket kunskap om liksom traumats neurologi. Ja, nu gör jag en lång utläggning här, men en ingång i detta är just att problematisera eller nyansera den här bilden av att vad är det vi förväntar oss av våra kroppsbaserade metoder och vad vet vi är verksamt och vad tror vi är verksamt och vad som är verksamt är såklart subjektivt för varje person som är med om någonting. Så.
Ja, och jag tänker att en annan, eller en viktig sak det du säger är personerna som bär på, alltså de klienter, patienter, deltagare. För jag tänker att du och jag har ju både, vi har ju flera hattar. Yogalärarhatten, socionomhatten, terapeuthatten, så. Så vilka förväntningar har personerna som kommer till oss eller som tittar på de här reelsen eller videorna eller liksom går andra typer av behandlingar? Och det påverkar ju också att om jag tror att min väg till välmående, min väg ur det här traumat, min väg till läkning går genom eld, innebär att jag ska bete mig på, reagera på ett visst sätt och skapar ju det igen den här förväntanseffekten som Karin pratar om. Och när jag säger det så igen så stryker jag under att så här, det här är både medvetet och omedvetet. Så det är inte att du tänker, igen vi har vattenmelonen, det gröna skalet, det röda innehållet och så har vi diademet eller hörlurarna på. Framför diademet där har vi tänka, medvetenhet, logik. Bakom diademet och innanför det gröna skalet så har vi det omedvetna, autonoma, responsiva. Och ifall hela min vattenmelon, oavsett om den är fram eller bak eller in eller ut, hela min vattenmelon är ju engagerad i de här förväntningarna jag har om effekten. Och om den absolut största delen är omedveten så kommer jag gå in i behandlingen och hjärnan kommer leta efter bekräftelser på prediktionen, bekräftelser på förväntan.
Just det.
Och jag tänker att jag läste, det här var ju någon av alla mina kurser jag har läst, så kom jag in på forskning om det här med typ en grundpelare i så här primal terapi. Det är ju att ifall du är arg så måste du skrika, du måste slå. Det är liksom det enda sättet. Det ilskan vill är ju att slå eller trycka eller skrika. Den vill ju ha ett väldigt stort utförande. Och då var det en forskare som i flera studier tittade på vad det här faktiskt innebar. Att om du är arg och tror att ditt sätt att releasa, frigöra ilskan är att du ska slå på en kudde eller du ska skrika eller liksom så. Då kommer du att ha ett större stresspåslag, en större respons i ditt stresssystem än om du inte tror det. Så att alternativet här är inte att skrika och slå eller trycka undan ilskan, utan alternativet i de här studierna det var att du fick se personer som så studierna var så här. Du skulle föreställa en person som hade gjort dig orätt. Och sen skulle du föreställa den här personen och rikta ilska mot den här personen. Och grupp 1, de fick slå på en stor kudde. Grupp 2, de fick då försöka låtsas som att det inte fanns. Och grupp 3, de fick typ skriva ett brev eller någonting. Och då såg man att de som slog på kudden, alltså då hade den här releasen utav ilskan. De hade större stresspåslag. De hade också i nästa efterkommande tester så hade de mer upplevd ilska än de som inte slog på kudden. Så genom att du skapar den här förväntan, genom att du skapar det här mönstret av att när jag blir arg då måste jag ha en stor release, så blir du faktiskt argare.
Det här är jättespännande, för därför det som, när du, för det som händer egentligen, det är att om vi nu kopplar tillbaka det här till trauma och traumats påverkan på det autonoma nervsystemet och framförallt den här obalansen i det limbiska systemet, att överlevnadshjärnan är i påslag i princip kroniskt hos en person med PTSD eller komplex PTSD, så har vi ju liksom en fysiologisk aktivering i den här traumatiserade personens kropp. Och går vi då in i miljöer där vi förstärker den här överlevnadskamp och flyktresponsen genom att sätta oss eller försätta oss i situationer där många människor är agiterade eller skriker eller rör sig på irrationella sätt, så kommer vi att elda på den här responsen snarare än att dämpa den. Och här finns det liksom olika skolor, precis som du är inne på. Men det som jag vänder mig emot i den här kontexten, det är väl att det finns aktörer, både i Sverige och liksom internationellt, som gör anspråk på traumaläkning genom katarsis eller genom den här liksom uppskruvade förstärkningen av ett redan överspänt nervsystem. Och för att resultatet som, och nu kan jag liksom bara berätta utifrån min roll och de åren som jag har liksom jobbat med traumaanpassad yoga och där människor har sökt min hjälp utifrån just den specialistkompetensen, är att många av dem som har varit på olika typer av tysta retreat där man förväntas vara tyst efter att ha delat till exempel traumaberättelser. De som har varit på skrikretreat där man ska skrika ur sig, liksom primalskrika ur sig traumat. Har man redan ett obehandlat trauma eller kämpar man redan med trauma symptom sen innan, så kommer man sällan hem och mår bättre, utan snarare kommer, och det här berättar deltagarna för mig, så att jag återberättar det som jag har fått till mig och det som också triggar mig lite grann, provocerar mig. Det är att många kommer hem och mår ännu sämre och känner att jag mår inte bättre, och så känner man, gjorde jag någonting fel? En del vänder sig till den här utföraren och säger men jag mår inte bättre och får kanske tillbaka i värsta fall. Ja, fast du har inte committat tillräckligt.
Nej.
Du behöver ge dig hän. Du behöver gå på nästa retreat för att jobba vidare med detta. Och det här skapar en liksom ond cirkel av att de här deltagarna känner sig väldigt misslyckade och möjligt ännu mer än vad de gjorde innan. Att de betalar jättemycket pengar för att få den här förväntade effekten som du pratar om. Och där man faktiskt egentligen bara eldar på det liksom ursprungliga problemet. Och jag säger inte vad som är rätt eller fel, men det gör mig ibland lite arg att jag blir kopplad till det skrået, för jag är inte där. Min filosofi handlar i all tänkbar, liksom, alla tänkbara avseenden om att när vi har en traumatisering, ett nervsystem i obalans, så behöver vi hjälpa kroppen och nervsystemet att strukturera tillbaka till och reparera de strukturer som har skadats när traumatiseringen skedde. Och att dämpa de traumaresponser, precis som du var inne på, att den som inte slog och den som liksom jobbade med behärskning och kanske liksom mer lugnande övningar, det vet inte jag om det var så i studien, men hade en mindre liksom, en lägre aktivering i sitt sympatiska nervsystem, eller den sympatiska delen av ANS, i relation till den som förstärkte den ursprungliga känslan, om det sen var ilska, rädsla, skräck, värdelöshet och så vidare.
Och det jag tänker när du berättar om de här retreaten är också att det är så enkelt att säga kom hit till min behandling, kom hit till mitt retreat, kom hit till min helg. För titta på de här resultaten, titta på de här videorna, titta på hur stora utbrott, hur stora responser eller kroppsliga reaktioner mina deltagare har, det är lika med att trauma läks. Det är lika med att förtryckta känslor frigörs, säger de här personerna. Och det är det som jag motsätter mig, dels utav alla de anledningarna du använder. Det känns predatorial på svenska, förövare.
Förövarbeteende.
Att jag tror att, jag hoppas att många av de här människorna faktiskt menar väl, att de tror att de gör bra. Men det finns ju också personer som faktiskt utnyttjar personer som mår dåligt för att tillskriva sig expertstatus, för att få makt, för att få pengar. Och i mitt arbete, dels de klienter jag haft, men också i att jag fick PTSD efter att jag förlöste min son. Vilket jag märkte att så här, mina reaktioner, det var inte bara lite jobbigt, utan så här, jag kan inte titta på vissa saker. Jag blir väldigt, 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 väldigt illa berörd och påverkad. Jag slängs nästan tillbaka och får ångest av att jag tänker på förlossningen. Jag behöver hjälp med det här. Så gick jag till en psykolog och fick traumabearbetning. Och för mig så var, dels hade jag gjort i min praktik att jag jobbar mycket med kroppsmetoder i mig själv och jag har reflekterat mycket och skrivit och det så. Men det här var den sista nyckelbiten. Jag kunde inte göra allting själv, jag behövde hjälp. Och jag kommer ihåg att när vi sitter och jobbar, då den metoden som vi arbetade med var EMDR, vilket funkade jättebra på mig, och för en del så är det alldeles för mycket, de blir triggade, så verkligen inget sätt är rätt för alla. Men jag kommer ihåg när vi sitter och arbetar, och det känns som liknelsen jag gav då och verkligen fortfarande kommer ihåg, det är att man stoppar ner en brustablett. Och det är bara, och helt plötsligt så är jag inte riktigt lika reaktiv. Och jag känner att jag kan tänka på det, jag kan gå tillbaka, och oj, oj, det är urladdat. Så förmoda igen, jag säger inte att det jag berättar nu är så som det ska se ut. Jag bara berättar hur en del av min process var. Och den var inte storslagen, och det var inte gråt och hulk, och det var inte det här. Utan det kan också se ut på det här sättet. Och det är det jag hoppas att vi med det här avsnittet kan hjälpa till att nyansera. Att din resa bör inte se ut på ett visst sätt, utan den kan se ut på så många olika sätt.
Exakt.
Att vi inte liksom går och letar efter, och det är jätteviktigt det du säger också, Evelina, att vi inte känner oss fel för att vår reaktion inte såg ut som det där som någon har sagt oss att det ska göra. Det är en av mina största motivatorer i att liksom nyansera. Det är så många som känner sig fel för att de inte gör rätt. Fast, men du har gjort rätt. Det var behandlingsmetoden som inte var för dig, liksom.
Exakt, och det är så viktigt att lyfta just den biten, för att jag har jobbat 15 år med personer med olika typer av trauman, och nästan ingen som har sökt sig till eller fått liksom traumabehandling har träffat rätt första gången. Utan många kommer ju tillbaka och tillbaka och säger, jag har testat det, det funkar inte, jag har testat det, det funkar inte, jag träffar en läkare, han fattar inte, och jag träffar en psykolog och hon fattar inte. Och mitt mantra och budskap till alla som jag träffar är så här, sluta inte leta.
Nej.
För en vacker dag så träffar du rätt person. Det kanske är en terapeut, det kanske är en psykolog, det kanske är en läkare, det kanske är en yogalärare, men någon som faktiskt kan hjälpa dig precis så som du behöver bli hjälpt där och då. Men det jag också tänker är viktigt att lyfta in här, det är att, och det som är min erfarenhet, är att många av de här personerna som söker sig till alternativa metoder, kroppsbaserade metoder eller liksom olika typer av metoder inom den alternativa, vad det nu är, men liksom säg yogavärlden då, där vi också verkar, du och jag. Det är ju personer som många gånger har känt sig svikna av den konventionella vården, vilket gör att det liksom ökar sårbarheten och det här drivet och önskan om att hitta någonting annat som ska hjälpa istället, för att man mår så fruktansvärt dåligt. Och att profitera på det är för mig inte etiskt rätt, liksom. Jag jobbar ju med traumaanpassad yoga, både individuellt och i grupp. Och varje gång jag träffar en ny person, en ny deltagare som kommer till mina grupper eller enskilt, så inleder jag med att jag lovar inte läkning.
Nej.
Jag lovar inte, det här är inte en behandling, och jag kan inte ge dig någon garanti eller löften eller profetior på utfall. Jag kan berätta hur kanske andra har upplevt saker, men din resa kommer vara din resa. Och det är för mig otroligt viktigt, därför att man ska kunna förstå premisserna under vad jag verkar med. Men anledningen till att jag också gör det är för att väldigt många av de deltagare som kommer till mig kommer med väldigt stora förhoppningar om någon typ av under. Alltså det här är också min subjektiva upplevelse av detta. Att många kommer med liksom hopp i blicken, med liksom, vad kan du göra för mig? Hur funkar det här? Och en ganska okritisk hållning faktiskt, men med en desperation och en önskan om att må bättre. Och då är det liksom extra viktigt, tycker jag, att man som verksam inom yogafältet eller där man liksom jobbar med olika typer av trauma, inte heller claimar något man inte kan, som man inte kan lova. Jag kan lova vissa saker. Jag kan lova att jag kommer komma i tid till våra möten. Jag kommer skapa en förutsägbar miljö. Jag kommer liksom svara på dina frågor, och om jag inte vet så ska jag ta reda på. Sådana saker kan jag lova, men jag kan inte lova ett utfall som du kanske kommer med som förhoppning. Men jag ska göra vad jag kan av det som jag kan. Men med det sagt så finns, och det som också fick in dig och mig i den här dialogen innan den här poddinspelningen var ju också det här att det inte är etiskt försvarbart. Man blir liksom arg när man är en del av den här branschen eller den här liksom världen där man jobbar med kroppsbaserade metoder, och med risk för då att klumpas ihop med människor som agerar på ett oetiskt sätt gentemot deltagare, kunder, klienter, patienter som är väldigt, väldigt sårbara och desperata efter hjälp.
Och det, som du säger, det är fullt rimligt att de är det. För har man gått så länge och mått så dåligt och har sökt sig till skolmedicin, har sökt sig till vårdcentral, till de liksom vägar vi har blivit lärda att mår du dåligt, sök dig hit. Och blivit inte förstådd eller kanske, eller värre, förminskad, blivit avborstad. Det är klart att det här lämnar, att det här skapar ett missförtroende för vården. Och jag tänker också hur många kvinnor som, alltså Jag har ju tagit upp det flera gånger förut, men SVBK, sveda, värk, brännkärring. Hur länge kvinnors lidande har förminskats, att liksom läkare skrev SVBK i journaler förut. För att så här, det här, hon bara kommer hit och är stimulant. Så här, nej, fast hon mår dåligt. Vi har bara inte lagt forskning på, vi har inte lagt tid, inte lagt pengar på att förstå hur kommer det sig att så många kvinnor har de här symptomen. Oj, vänta, vi har fibromyalgi. Åh, vänta, vi har CFS, vi har ME, vi har alla de här sakerna. Det är inte konstigt. Och att då ha de här erfarenheterna av att inte bli mött och sen så komma till sammanhang där folk säger så här, jag tror på dig. Det är klart att du mår skit, det är klart att din smärta är verklig, det är klart att allt det här är verkligt och jag kan hjälpa dig. Fullt rimligt att man litar på de personerna som säger äntligen så här, ja, välkommen, du behöver inte känna dig påhittad, du behöver inte känna dig ute, alltså självklart. Så jag förstår, det handlar liksom, det är jättebra, jag vill verkligen inte att du som lyssnar ska känna att vi skambelägger dig och tycker att du är dum som söker till de här sammanhangen. Nej, nej, fullt förståeligt att du gör det. För att du mår skit och du vill ha hjälp. Och uppenbarligen så tycker både du och jag, Evelina, att kroppen är en avgörande komponent i att ta sig an känslor, trauma, psykisk ohälsa. För att vi kan bara ta oss igenom det genom att hela vi är integrerade. Och ifall vi glömmer kroppen så är ju inte hela vi med i processen.
Nej, precis.
Och de skolorna som jag har, alltså dels KBT, men framför allt AFT, affektfokuserad psykodynamisk terapi, och då affektfobiterapi, nu är det många saker här, men också EAET, Emotional Awareness and Expression Therapy, som jobbar jättemycket med att framförallt EAET som är inriktad på terapi vid kroppssyndrom, alltså IBS, eksem, smärta, olika liksom, kroppsliga symptom som vi inte vet varför det kommer, men som man har sett i så stor utsträckning har att göra med att du har inte känt dina känslor. Alltså det är verkligen, verkligen förenklat sagt, men att liksom, du har blivit misstrodd, du har blivit förminskad, du har blivit undantryckt, du har liksom hämmat dig själv i alla olika lägen. Och det här skapar kroppsliga syndrom och symptom. Och då har man sett att med olika behandlingar, bland annat då EAET, så kan man liksom bearbeta det här. Men igen, så innebär ju inte det att någon av alla de här förkortningarna jag just sa, att de heller är samma sak som att det är rätt för alla. Utan det är terapier som har god effekt för några. Och sen finns det exempelvis primalterapi, kanske har jättebra effekt för vissa i en viss del utav sin resa. Så pröva och testa och leta dig fram, men också var förankrad i din integritet. För det du berättar, Evelina, om de här liksom som åker på retreat eller liksom gå på workshops eller så. Jag har också varit på sådana, att nu sätter du dig mitt emot en annan person, ska du titta in i ögonen 2 minuter och berätta din absolut största rädsla, ditt absolut största trauma. Ursäkta mig, nej. Det här är inte en sund mänsklig sak, att sätta sig här helt öppet, sårbart, naket, inte naket avklätt i fysiska kläder, men liksom naket i egna gränser. Det är liksom inte.
Nej, och det här har ett superbra exempel på just det här med att när man kanske inte har tagit i beaktande vad gör traumatisering med ens nervsystem. Så ögonkontakt är ett super, superbra exempel. För att en person med PTSD har liksom en aktivering i ANS som gör att direkt ögonkontakt, den kan, för en person som inte är traumatiserad kan ögonkontakt vara en ganska lugnande sak eller en härlig sak att man känner att man får kontakt. Men hos en person med PTSD så drar hjärnan, nu grov förenkling, men drar hjärnan snabbkopplingar till att överlevnadshjärnan och hotsystemet drar igång. Så att en direkt ögonkontakt med en person med PTSD kan vara extremt triggande och skapa en jättestark känsla av otrygghet. Men i den stunden har man då betalat massa pengar och så sitter man där med den här förväntningen och förväntade effekten. Och så tvingar man sig in i den här situationen för att man vill så gärna må bättre. Eller man vill så gärna fullfölja det man har liksom påbörjat. så kan det vara jättesvårt att dra sig ur i stunden. Och kom ihåg också, det var ett annat avsnitt där vi pratade om traumaresponser och bland annat den här liksom fawning, alltså inställsamhetsresponsen eller fogaresponsen. Att så här vilja vara gruppen till lag, så vilja passa in i en grupp. Alltså vi kanske är på ett retreat en bit hemifrån, inte med människor som vi är trygga med. Så vi försöker liksom genom anknytningssystemet söka, söka och vara en del i den här gruppen. Och gå med på saker som gör våld på vår integritet och vårt välmående. Så ögonkontakt är en sån sak. Skrik är ett annat exempel som jag tänker är, alltså kommer man från ett hem där man har traumatiserats på grund av våld, otrygghet, vare sig det är i barndomen eller i vuxen ålder, men vårt autonoma nervsystem reagerar just autonomt på höga röster och människor som flaxar med armarna, därför att det signalerar fara, alltså i våran primala uppfattning om omgivningen. Lugna, trygga människor gör inte så, eller hur? Så att när vi då liksom exponeras för den typen av miljöer i kontexten av att jag ska läka, så är ju effekten det motsatta hos någon som alltså en person som inte är traumatiserad, som har en trygg anknytning, som har en trygg uppväxt, som har en trygg liksom miljö och inte har varit utsatt för någon typ av hot och fara. Det finns nästan inga sådana människor, men om det
jag
finns en
tänkte
sån.
Säga, nej, på
Ja.
inte jag.
Nej, men om det finns en sån person, den kommer också reagera, kanske inte med samma skräck som en person som har ett trauma med sig in i rummet, men fortfarande med någon typ av autonom aktivering i hotsystemet.
Mm.
Så då kan vi tänka en person med PTSD, kommer den reaktionen vara så uppskruvad som en volymknapp på max. Och är det läkande? Jag tror inte det. Jag uppriktigt sagt så tror jag inte det. Men om någon upplever sig ha blivit läkt, så är ju det bara en bra sak. Igen tillbaks till, det finns inte ett recept för alla, utan
Nej.
alla hittar sina sätt.
Och jag tänker här på trauma bonding och nu trauma bindning. Jag vet inte, svenska ordet kanske inte finns något svenskt begrepp, men om vi går på den här typen av tillställningar eller retreats eller resor där vi blir i grupp vägledda att delta i den här typen av aktiviteter där vi skapar stora emotionella responser och sen ska vi ha utlopp och vi ska gråta och vi ska dela saker, så är inte det samma sak som trygghet. Det är inte samma sak som bearbetning. Vad som skapas är att vi är med om skrämmande situationer för nervsystemet. Och sen så hittar vi personer, eftersom vi är relationella varelser, så hittar vi personer i det här skrämmande som vi knyter an till, så vi får ett trauma bond. Det här är inte samma sak som någonting sunt, utan det här är överlevnad. Att så här, i det här skitläskiga skrämmande så hittar jag andra personer och vi känner oss jättenära för att vi har varit med om det här skrämmande. Så misstolkar man det igen i kontexten och det information man får förmedla till sig är att okej, men det här är samma sak som att vi nu har gått igenom någonting starkt tillsammans och vi har gått läkta ut genom det här, vi har gått stärkta ut genom det här. Ja, ni har kopplat till varandra i den här läskiga, överväldigande situationen.
Och det är skönt. Det sätter också igång massa kemi.
Exakt, och det är ju det som är så systematiskt, att nu använder vi de här, jag vill inte säga traumatiserande, men för en del så är det ju traumatiserade övningar, för andra så är det bara överväldigande övningar. Så vi använder dem för att skapa det här läskiga i nervsystemet så att ni relaterar till varandra, så att ni får de här efterpåslagen av exempelvis dopamin eller serotonin, oxytocin, att säga, ja, vi har ju andra människor. Det innebär inte att du har blivit läkt eller stärkt, det innebär att du har varit med om någonting läskigt och du har hittat andra människor i det här skitjobbiga. Och det används så systematiskt för att skapa känslan av att den här, nu gick jag hos den här personen och jag kände så här under tiden. Det är den här personen som kan skapa det här hos mig. Så du blir liksom beroende av den personens vägledning, jag blir beroende av den personens information av hur jag ska läka, istället för att gå till en person, en behandlare, en terapeut som får mig att känna mig trygg. Som får mig att hitta resurser i mig själv. För det går långsamt. Det känns stundvis tråkigt och skitjobbigt och kämpigt. Och det tar lång tid. Istället för att gå på en helg eller ett retreat där det bara maxas, 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 maxas känslor. Jag är så, åh, så mycket känslor, så kommer jag hem och som du säger, jag känner mig helt urlakad. Okej, men vad är nästa sak? Då blir man liksom nästa fix, nästa fix.
Exakt. Och jag tänker också att det är liksom vad som är, om man tänker sig, vad är liksom syftet med, alltså vad, du pratade lite om det här med att, liksom, att man som deltagare eller som en person som kanske söker hjälp eller vill ha hjälp eller på något sätt känner att jag behöver liksom hantera en händelse eller ett livsskeende. Vad är det man ska liksom leta efter? Jag tänker att dels handlar det om att informera sig om vad kan den här personen? Vad har den här personen för utbildning som erbjuder den här tjänsten? Är det liksom en adekvat utbildning för det som jag söker hjälp för? Eller är det inte det? En sån sak kan det vara. Sen så tror jag också att om det låter för bra för att vara sant så är det sannolikt det. Alltså om det låter som att du kan bli av med en sak, en traumatisering eller en traumarespons på en helg, då är det för bra för att vara sant. Och jag tänker också att det är liksom att se med kritiska ögon. Och jag tänker att det är viktigt att vi som jobbar med traumaanpassad yoga tillsammans med väldigt många andra också lyfter de här frågorna och inte gör anspråk på det som tyvärr väldigt många gör.
Och för mig så är det varför jag har valt att gå grundläggande psykoterapeutbildningen och varför jag väljer att gå den här specialistkursen EET. För att det här är ju vad jag vill jobba med och jag vill ha adekvat utbildning. Jag vill ha handledning utav personer som har gått före mig, som har kunskap, som har erfarenhet. Och jag vill inte förminska För det kan jag också tänka ibland att så här, det enda rättet är att du ska ha en akademisk utbildning. Så här, ja, alltså vi vet ju att det finns personer som har gått till psykologer och inte blivit hjälpta. Det finns personer som har gått till psykiatrin och inte blivit hjälpta och blivit förvärrade. Så att det är absolut ingen garanti. Men det är någonstans det enda kvalitetssäkring av lägsta nivå vi har. När jag ser personer som har gått utbildningar, en viss typ av utbildningar, kanske mer än en helg, kanske till och med flera helger. Och sen så kallar de sig själv traumaterapeuter och de har ingen erfarenhet, ingen utbildning, ingen handledning i det psykoterapeutiska behandlingsarbetet, utan de har då bara en kroppsutbildning. Och kroppen är jätteviktig, men det är bara en aspekt. Vi kan inte jobba med att bearbeta ett helt trauma om vi bara tittar på kroppen. Precis på samma sätt som att vi inte kan jobba med det om vi bara tittar på tänkandet. Vi måste ha den här övergripande bilden.
Visst. Och det är ju, och jag tänker också att det är ju en sån, alltså vad folk har för formella utbildningar, det är precis som du säger, varje person som söker hjälp behöver liksom hitta sin individuella egna väg, och det är ju sökandet som är det energikrävande i det. Men just den här trauma bondingen är spännande att du tar upp. Har du sett Holy Fuck om
Det har jag inte. Jag har sett
TNT?
så
Nej,
många
The New
olika
Chance.
kultdokumentärer, men
Ja.
den ligger på min att titta-lista.
Ja, men det är ju en sån typiskt exempel på just liksom där man i den här kontexten av att så här, vi har liksom kommit på någonting väldigt stort och fint och frigörande och coolt och var del av detta. Och här har vi också, precis som i väldigt många andra miljöer inom yogavärlden, karismatiska ledare. Och det i kombination med traumatisering är ju väldigt, väldigt toxiskt. Därför att det förstärker ju risken för den här traumabonding. Att tillskriva en karismatisk ledare förmågan att göra allt för en. Alltså den risken ökar ju mer du har en liksom otrygg, eller går runt med en stark känsla av otrygghet i dig själv, vilket ju PTSD orsakar hos oss. Så att, och just det här, det är spännande hur du säger att det här med att liksom hitta den här långsiktiga lösningen eller långsiktiga läkningen är ju inte, det är inte så sexigt liksom. Det är ju ganska tidskrävande, energikrävande, det är stundtals tråkigt och det handlar om att liksom som behandlare eller som klient, patient, deltagare knyta an till någon på ett sätt som inte är fyrverkerier och explosioner utan som är platoniskt, vänskapligt, med goda intentioner, och som är ärligt och, liksom, och stabilt.
Mm.
Och det kan vara väldigt ovant för någon som kanske har växt upp under väldigt otrygga uppväxtförhållanden där man har fått liksom jobba mycket med det här känslostormarna, kanske levt med en partner där man har tvingats liksom justera sitt känsloläge utifrån hans eller hennes liksom känsloläge, så kan det vara det mest utmanande man gör. Och jag tänker ibland också att en stor del, nu jobbar inte jag med traumabehandling för jag är inte behandlare, jag är socionom och med liksom visserligen en massa påbyggnadsutbildningar, men jag claimar inte en behandlartitel för det har jag inte. Men jag tänker att en stor del av traumaläkning är just att knyta an till sin omgivning på ett sätt som inte är fyllt av liksom förväntningar och starka känslor och en rädsla för att bli övergiven liksom på oklara grunder. Så.
Mm.
Att, så här, att våga gå nära och vara personlig och liksom intellektuellt intim, om man säger, i en relation utan att utan inblandning av rädsla och skräck. Det är ju ett sätt. Och då, och där är vi igen inne på det här med hur dämpar vi den här stressresponsen som traumatisering orsakar. Alltså ju mer vi kan knyta an till människor runt oss utan de här starka känslorna av rädsla för att hon eller han ska bli arg, överge mig, bla bla bla, desto mer dämpas ju den här, ja, men hotsystemet i oss.
Mm.
Så att jag tänker ofta att det är också en sån en stor del av läkningen. Men också som vi pratade om kroppen, att hur jobbar vi då med kroppen? Alltså vi som då inte claimar att vi kan läka ett trauma, men hur jobbar vi då för att det ska, varför kallar vi det traumaanpassad yoga då? Och det handlar ju liksom snarare om motsatsen, om att kunna vara trygg i ett sammanhang där vi liksom istället för att jobba upp en puls och sen stanna där för att rensa ut skit, så jobbar vi upp pulsen som ändå ofta är hög om man har ett trauma eller som lätt triggas upp i en liksom högre puls än normal eller vilopuls. Och sen tar vi ner pulsen och sen tar vi upp pulsen igen och så tar vi ner pulsen och så tränar vi om systemet av att du behöver inte gå upp här, utan du kan ta dig ner i ditt toleransfönster, i ditt lugn och ro-system, i ditt trygghetssystem. Det är det vi jobbar med när vi jobbar liksom med den typen av yoga som du och jag jobbar med.
Mm.
Och det är kanske inte heller det för alla. Men det är en väsentlig skillnad i att jobba på det sättet mot att liksom
Maxa.
maxa, precis. För det är också något som jag får från deltagare i yogan, att så här, men jag är så rädd för de här andningsövningarna och kommer man bli svettig och kommer man liksom behöva göra, för att man är rädd att man har erfarenheten av att så här, andningsövningar kan trigga en panikångestattack, eller man har erfarenhet av att liksom att man ska upp i någon slags crescendo i liksom träningspasset,
Ja.
och det har tidigare liksom varit katalysatorn till en ångestattack eller så. Eller påminner kanske om traumatiseringen, händelsen eller händelserna som traumatiserar den. Och det är också en uttalad rädsla hos många deltagare. Så att det tänker jag, har man de rädslorna, då ska man definitivt vara liksom extra noga med när man väljer, vad är det jag ger mig in i? Har jag erfarenhet av panikångest? Har jag erfarenhet av att bli triggad av till exempel fysisk liksom pulsträning, pulshöjande träning? Ja, men då behöver jag vara extra noga med att vad kommer det här programmet eller den här behandlingen eller det som utlovas att leda mig? Vad kommer jag förväntas göra för att
Men
få
det är också
förväntad
precis,
effekt?
nej men precis, och det är ju så som jag har jobbat tidigare innan jag tog paus med enskilda klienter och valde att liksom skola om mig till att jobba med psykoterapi. Så vävde jag ju in yogaövningar, men också psykoedukation, förklarade det här vi har pratat om, så här fungerar hjärnan. Och kognitiva reflektionsövningar, se mönster, hitta situationer, bryta ner dem, hur kan vi hitta andra strategier, andra förhållningssätt. Och Det finns ju så många olika sätt att jobba med nervsystemets aktivering. Precis som du pratar med att så här, vi tränar om nervsystemet, påminner nervsystemet om att det ska vara en samverkan mellan gas och broms. Att du ska kunna ta dig upp och kunna ta dig ner, men också du ska kunna ta dig upp och vara uppe i en hög aktivering utan att det blir panik, utan att det blir tvärgas, utan du ska kunna vara kvar här uppe utan att sticka upp och du ska kunna gå ner utan att krascha i soffan. Och där, när vi har ett sådant stresspåslag att vi har exempelvis då trauma, så har vi svårt att få tillgång till den här regleringen, det här samspelet mellan gas och broms. Men vi har också svårt att få tillgång till det logiska tänkandet. För att den delen, delen på melonen som är vattenmelonen som är liksom framför diademet, den har mindre aktivitet. Så det skickas färre signaler i den delen av melonen eller hjärnan. Och kommunikationen mellan den delen och övre delen av hjärnan är liksom avstängd. De andra är så här, vi kan inte ta in information för vi har fullt i att rodda i vad fan vi försöker säga till varandra. Så där kan vi med kroppsbaserade övningar sänka stressresponsen, öka aktiviteten i den främre delen av melonen, öka kommunikationen mellan alla delar i melonen. Och på så sätt, okej, det var inte en panikångestattack. Jag hade druckit kaffe eller jag gick i backen. Och här tänker jag också i vad jag liksom sett med mina träningspatienter och liksom arbetat under tiden. Ibland så, och det har ju du också stött på i ditt arbete, att ibland så är ju kroppen källan till hotet. Att jag kan inte känna in för att nu ska vi ha andningsövningar eller ska det bli svettigt? För att det har varit det som var katalysatorn, och då är katalysatorn inte andningsövningen i sig eller yogapositionen, formen i sig, utan det är ju att jag börjar registrera att jag får hög puls eller hög andning, och det här är det som leder till panikångestattack, så nu kommer jag snart få det. Och sen så liksom, inte att man hittar på det, men att så här, medvetenheten om de fysiologiska förnimmelserna är vad som triggar den nya attacken. Och där kan vi behöva reglera, både som att vi reglerar liksom här systemet, så kan vi också behöva reglera vart riktar jag min uppmärksamhet, kan jag använda någonting utanför mig själv. Och när är det hjälpsamt att vara utanför mig själv och när är det hjälpsamt att vara innanför mig själv? När är det hjälpsamt att enbart jobba med nervsystemsreglering? Och när är det hjälpsamt med att få med de här kognitiva, kontextuella förståelserna eller aspekterna av att det här är kanske vad jag behöver titta på och förändra mitt liv? Och det är det jag menar med att, och du också menar med att, ska man jobba med behandlande med trauma så behöver vi ha kunskap om alla de här aspekterna, hur man liksom integrerar dem i behandling. Inte bara, för jag har, på tal om andningsövningar så har jag fler personer som har skrivit till mig att de har gått till typ fysioterapeuter eller psykologer där de har sagt att nu ska vi ha andningsövning. Och så gör man andningsövning och traumat har blivit triggat. Och de här behandlarna har inte vetat om hur de ska ta hand om triggningen. För de har sagt, nej men det man ska göra är att göra en andningsövning. De menar helt väl, de verkligen har den bästa intentionen. Och det här är legitimerad personal igen. Som menar väl och så har fått till sig att ja, men andningsövning är jättebra. Men de har inte traumaperspektivet. Så de vet inte, förstår inte, kan inte förutse att vänta nu här, andningsövningar, absolut, jättebra medveten andning. Men i det här fallet så kan den här andningsövningen ha den här effekten. Kanske inte ska välja den, vi kanske ska göra någonting annat. Och det är därför som det liksom, inte bara vara terapeut, det är också att ha traumaperspektivet.
Ja, exakt. Och det är väl det också så att, det finns ju väldigt många människor i väldigt många olika skrån som vill väl och verkligen, som verkligen vill integrera kroppen i olika typer av behandlingsformer och vill liksom integrera andningen, vill integrera ja men, liksom olika kroppsbaserade övningar. Men, och likadant med så här, alltså om man nu väljer att ha någon typ av alternativ, kanske inte så evidensbaserad liksom, behandling eller någon typ av verksamhet där man så behöver man, alltså om man riktar sig till människor med trauma, för det är det också, man kan ju rikta sig till en stor allmänhet och så kan alla komma dit och de som, vissa kommer må bra, vissa kommer ha en väldigt stark upplevelse, det kommer vara härligt, det kommer vara roligt, det kommer vara liksom sinnesvidgande eller vad det heter, men har man riktar man sig till människor som upplever att de, eller vet att de har en traumatisering, så behöver man också ha traumaperspektivet av att jag måste veta vad jag gör med konsekvenserna av det som jag eventuellt drar igång här. För vi vet inte vad vi drar igång när vi sätter igång. Vi vet vissa saker, vet vi, kan fungera så här på de flesta. Eller vissa saker kan fungera så här på de flesta. Men allt däremellan Och deltagarna kan inte heller veta hur de kommer reagera på vissa saker innan. Och det är därför det är så himla viktigt att ha kunskap om den här liksom neurologin kring traumatiseringen. Vad händer i dig? För att vi som hjälpare inte ska bli rädda när reaktionerna kommer. Det händer ganska ofta i min yoga med kvinnor med PTSD att man får dissociativa symptom, att man får extremt starka känslopåslag, att man får panikångest. Och att ha en trygghet och beredskap för det som liksom provider, för mig som erbjuder detta, det här forumet, är helt grundläggande för att jag ska kunna skapa en känsla av trygghet hos hela gruppen och mig själv. Att inte förbise det så här, du måste bara jobba dig igenom den här panikångestattacken. Nej, jag ska veta hur jag hjälper den här personen att dämpa panikångestattacken och så småningom ta sig ur den.
Och där, jag håller helt med. Det var varför jag började ju nörda ner min nervsystemsreglering typ 2017, 2018, men var väldigt liksom restriktiv. Jag vill inte prata så mycket om det och jag vill inte jobba med det, för jag kände att så här, jag behöver mycket mer, dels utbildning men också erfarenhet. Och hur får man erfarenhet om man inte jobbar med det? Alltså det är en svår liksom så. Och sen när jag såg att andra började skriva om det så var jag så här, fast åh, jag vet, du vet, egot och stress. Jag ville så gärna vara först, sen bara vänta stopp. Vart är min sanning, vart är mitt ankare, liksom förankring? Vart är min kompass? Att så här, jag vill hellre göra det här förankrat än att göra det snabbt, liksom. Och så höll jag höll den här, liksom, jag höll den här tråden, jag höll det här spåret. Jag kände mig jätte okej, jag står kvar här, jag fortsätter att fylla på och liksom ta det här i min takt. Och sen förra året så höll jag en nervsystemsreglering-workshop. Det var inte, alltså, vi var på ett gym. Så det var inte så här trauma, utan det var nu ska jag jobba med nervsystemsreglering, det här är öppet, vi är på ett gym. Och i den här gruppen så börjar vi, jag har liksom så här pratat lite toleransfönstret, typ 10 minuter, 20 minuter kanske. Och sen så ska vi komma igång och röra på oss. Och det är ett helt vanligt träningspass. Och sen utläggning, så vet jag att folk är här, de har ju anmält sig till den här för att de vill jobba med nervsystemsreglering. Så att det är inte bara att nu ska vi träna lite, utan det finns ju en förväntan. Vad kommer vi få lära oss? Vad kommer vi dela oss för kunskap? Liksom. Så vi börjar röra oss lite uppvärmning. Och då är det en person där som, du vet, äger ett eget gym, är jättetränad, vältränad. Liksom. Så att det handlar ju inte om att personen är otränad. Men den här personen får ett sånt påslag. Du vet, får nästan lite panik. Så här. Och jag bara okej, okay. Och kan ändå fråga så här, vad är det som händer? För det här känns jätteovanligt. Jag förstår ju att så här, det pågår någonting i den här personens liv. Som, det är någonting väldigt emotionellt som den här personen skulle, vet, vill jobba med. Men nu är vi här för träning, så jag förstår ju att det här liksom är vad personen tar med sig. Och jag bara, ja, men din hjärna är inte så van vid mitt träningsupplägg, så den chansar, ska vi maxa på nu, eller hur mycket ska jag gasa, så hur trött kommer jag vara? Den försöker liksom chansa för att förstå vilken nivå den ska lägga sig på. Okej, den personen accepterar det, sen kör vi vidare och sen så jämnar liksom pulsen och påslaget ut sig så att det blir hanterbart för den här personen. I samma grupp så är en annan person som efter vi har gjort uppvärmningen och sen så gör vi första, vi jobbar liksom i cirkelträning, så det är vikter och det är kroppsövningar. Efter första varvet så ser jag på den här personen, alltså person B. Så här, hur är läget? Och den personen börjar få ångest. Och istället för att då, och det här förstår också, jag har ju lett grupper i typ 20 år. Jag har ju varit gruppträningsinstruktör så länge, så jag är så van att hålla i liksom flera trådar samtidigt. Ja, okej, okay, då gör vi så här. Om alla ställer sig mot väggen, inte jägarvila, men vi böjer lite benen och sen så stryker vi på benen och så andas in och sen andas ut och så uppmärksammar vi hur benen känns. Och jag ser att den här personen liksom lugnar ner sig. Så inte för att peka, liksom, istället för att peka ut, oj, du har ångest, hur går det här?
Exakt.
Alla kan gå undan, vi måste, vet, göra grejen. Så gör vi bara någonting gemensamt, hela gruppen, som får ner den här personens ångestslag. Så jag har liksom två personer som i ett helt vanligt träningspass har fått ganska stora reaktioner. Och jag känner mig, alltså jag blir inte ens svettig på överläppen. Jag känner mig så trygg och jag känner inte det för att åh, jag är så jävla cool och häftig. Nej, utan bara tack. Jag blev så påmind om det här är varför jag har tagit tid på mig. Det här är varför jag har investerat tid och pengar i att faktiskt veta vad jag pratar om. Så att när jag håller grupper eller jobbar enskilt så vet jag vad jag håller på med. Och jag vet hur jag ska ta hand om när reaktioner kommer. Och
Exakt.
det är bara så jag verkligen tackade mig själv så
Ja, och
jävla bra i
jag tänker
stunden.
att det är så himla fint exempel på hur man kan jobba traumamedvetet. Därför att, precis som du säger, det kanske inte är specifikt trauma uttalat som du har liksom bjudit in på under premissen. Men det är ändå nervsystemreglering, det finns något intresse, särskilt intresse för att liksom förstå hur funkar detta. Och sen så kan du, och det som också händer när du inte pekar ut så här, hur mår du? Alltså inför hela gruppen, utan så här, okej, nu ser jag det, nu ser jag det. Hur kan jag få hela gruppen att hjälpa, för det är också, gruppen har ju den här styrkan att vi kan reglera varandra. Så kan jag ändra min plan som jag hade i huvudet för att justera, traumaanpassa till den här gruppens behov. För att individens behov blir ju också gruppens behov. Och så får hennes, då jag gissar att det var en kvinna, jag tyckte mig höra, hon,
Personen.
personen, får liksom stöd i gruppen. Och gruppen lugnar henne utan att någonsin ha känt att okej, nu fick jag avbryta, nu fick vi avbryta passet för att det
Och
blev
det, för
så
det,
liksom.
bara, det eskalerar ju bara.
Exakt, för då blir det liksom en upplevd ensamhet, skam, känslan av att åh nej, nu har jag pajat för alla andra. Kan bli, jag säger inte att, men det kan bli. Men det är ju ett fantastiskt fint exempel på hur man jobbar då traumapassat i en grupp med personer med påslag. Där man tar hand om det. Validerar, liksom outtalat validerar. Detta händer, vi tar hand om det, vi hjälps åt. Och alla regleras.
Men det är
Fantastiskt,
klart att jag liksom, jag
jättefint.
checkade in så här, bara, hur går det för dig? Så här, nej, men det känns det bra. Okej, bra, då fortsätter vi. Att det liksom...
Jo, men och det gör man. Och det här är ju ett hantverk och en skicklighet, tänker jag. Som, liksom, som man tränar upp.
Såklart.
Som man
Och det vill
övar.
jag också säga så här, till de som lyssnar, för jag vet att det är jättemånga som följer mig som liksom vill jobba med trauma, vill jobba med nervsystemsreglering, som kanske inte nödvändigtvis behöver vara trauma, utan bara då med stress och psykisk ohälsa. Att igen, så här, du måste ju också börja någonstans för att få erfarenhet. Men att vara ärlig med dig själv och mot dina klienter. Vad är ditt scope of practice? Vad är din kunskap? Vad är ditt utgångsläge? Att okej, jag vill börja jobba med nervsystemsreglering. Då tycker jag att gå, alltså som typ jag, dels har jag gått traumaanpassad yoga 300 timmar. Jag har också pluggat stressfysiologi, 15 poäng på Luleå Tekniska. Alltså jag har gjort så många, både universitetskurser och andra utbildningar. Man behöver kanske inte plugga riktigt så mycket som jag har pluggat för att få börja. Men så här, du måste lära dig, som du säger Evelina, om så här, vad är faktiskt neurobiologin, vad är fysiologin bakom det här? Och sen, ja, men då kanske vi börjar med stressreglering. Och sen, okej, det här är vad jag vill, då kanske jag går en terapeututbildning, jag kanske går en traumautbildning för att sen bygga på. För du kan ju inte börja om du inte börjar, du måste ju börja. Men att liksom vara ärlig med, så du är inte expert, du kan inte vara där jag och Evelina är, om du precis har börjat. Och det är självklart du får börja. Vi har också varit nya någon gång. Men att då inte så här gapa efter mycket. För att det är inte schysst mot dig själv. För du kommer sitta där, jag har ingen aning. Och det är inte schysst mot personerna som du möter.
Nej, exakt. Det är lite som jag säger, så här, jag claimar inte någonting som jag inte vet att jag behärskar. Och det är rakt av respekt för att jag jobbar just med traumatiserade människor som är så desperata efter hjälp när de väl har liksom bestämt sig för att skaffa hjälp. Att det är oetiskt, enligt mig, att lova något som man inte kan förvalta. Och något som man har läst i en bok eller hört på ett retreat i San Francisco. Alltså för mig är det oetiskt. Och det är den liksom blotta anledningen till att jag gick med på att spela in den här podden med dig. Jag vill liksom verkligen, verkligen betona det. Att, så här, att vi ska, man, man, alla börjar nya och färska. Och ju mer man jobbar, desto skickligare blir man. Hur skicklig och hur länge man än har jobbat så tycker jag personligen inte att man får claima någonting som man inte vet att man kan. För att inte sätta människor i olika riskfyllda situationer. Och när man inte, och sen kommer man ändå hamna, jag gör det jämt, hamna i situationer när jag känner, oh, nu vet inte jag vad jag gör med detta. Då har jag ett nätverk av professionella, av handledare, av olika yrkesverksamma i olika skrån som jag kan vända mig till. Hjälp mig, hur ska jag tänka här? Hjälp mig, vad har du för verktyg? Så att man också är ödmjuk inför det man inte kan och att man aldrig är fullärd.
Jag tycker att det är ett bra ställe att avrunda. Innan vi säger hej då, skulle du vilja leda oss genom en övning kanske?
Ja, men det kan jag göra. En övning som förmodligen lämpar sig för podd. Så, och en övning som jag gärna gör med mina deltagare i, liksom, för att varva ner efter en yogaklass till exempel. Och det är en övning som man kan göra sittande eller liggande. Så att om du vill som lyssnare nu hitta en position som känns bra för dig. Det kanske är på en stol eller kanske lägger dig på en matta, en yogamatta eller sängen eller soffan. Någonstans där du ja, men känner att du vill vara just nu. Så kan du bara lägga märke till underlaget som du ligger eller sitter på. Eller står för den delen, det går naturligtvis också bra. Då kanske du står lutad mot en vägg med ryggen så att du har lite stöd i omgivningen. Och så kan du lägga märke till känslan i kroppen just nu. Och vad du än hittar så låt det vara precis så som det är. Och så kan du testa nu om du vill att spänna dina händer och spänna dina ben och armar och kanske också axlarna och hålla kvar den här spända i 3, 2, 1 och sen släpper taget och pustar ut. Så om det kändes okej kan du testa att göra det här 2 gånger till. Så du spänner händerna, armarna, axlarna, benen, fötterna och sen på utandning släpper taget. Och för den som vill kan hänga med en gång till. Ta ett djupt andetag in, håller, spänner, 3, 2, 1 och släpper taget. Och lägg märke till känslan som det här kanske har genererat. Kanske något skifte i känslan i kroppen. Och så kan du nu skanna igenom kroppen lite snabbt om det är möjligt. Och kanske kan du hitta någon plats i kroppen som känns lite extra behaglig, trygg, mjuk. Som en plats som du skulle kunna spendera tid på en stund. Det skulle kunna vara en fingerspets eller en tå. En liten del av kroppen. Det kan också vara armarna, bröstkorgen, magen. Någon del av kroppen som kanske känns lite behagligare än övriga delar. Och om du kan hitta en sån plats så kan du nu låta den känslan sprida sig ut i resten av din kropp. Och kan du inte hitta en sån plats så kan du bara låta fokus landa i andetagets rörelser. Så för dig som har hittat den här behagliga platsen, låt känslan sprida sig ut, fylla axlar, armar, bröstkorg, mage, ben och fötter. Tillbaks upp genom nacken, huvudet, pannan och ansiktet. Lägg märke till om det här skapar något skifte i dig. Helt okej om det inte gjorde det också. Bara låt det vara precis som det är. Kanske ta ett djupt andetag och om du har blundat så kan du nu mjukt öppna ögonen och orientera dig i rummet.
Tack så
Ja,
jättemycket,
ja men
Evelina.
tack Veve.
De som vill hänga med dig, vart hittar de dig?
Ja, de kan hitta mig på Instagram. Jag heter Evelina med 2 i. Evelina Sinisalo. Där kan man läsa lite vad jag gör och höra av sig om man vill. Man kan också kolla in min hemsida som finns länkad till från Instagram, evelinasinisalo.se. Så där finns jag för den som vill hänga med mig.
Toppen, jag kommer länka allting i show notes såklart.
Ja, fint.
Jag ser fram emot fler avsnitt tillsammans med min sidekick.
Ja, tack. Ändå bra, karriärsteg får jag säga, från gäst till sidekick. En gång, ingen gång, men 3 gånger, då är det
Så är det etablerat.
flera. Nej, men
Tack så
jättefint, tack
jättemycket.
snälla. Ja, tack själv, Veve. Ha det fint.
Du med, hej.